Rubriken till det här föredraget som ni har i programmet, det har tillkommit lite grann för programmets skull, lite oberoende av det här föredraget. Att rätt dela lag och evangelium skulle vara en lika bra rubrik. Men evangeliet hör samman med en ekumenisk strävan. Så därför är det bra att ha med just det begreppet också i rubriken. Ekumenik, det är en strävan att uppnå enhet i tron på Kristus. Och det är den goda meningen vi ska tala om, använda begreppet ekumenik idag i det här föredraget. Vi ska alltså inte ägna oss åt en falsk ekumenik som vill uppnå en yttre synlig enhet mellan olika trosamfund fast man inte är enig i trosläran. Och vi ska inte använda begreppet som man gör i de ytterst liberala strömningarna i kristenheten, då man också innefattar dialogen med främmande religioner i det här begreppet. Egentligen så ska det här föredraget mynna ut i en tillämpning av skillnaden mellan lag och evangelium på mötet med andra kristna och på lärosamtalet med dem som vi antar tror på Jesus. Om vi själva lever av evangeliet så formar det oss så att vi strävar efter enhet i tron på Kristus tillsammans med andra. Så om vi skulle överväga en rubrik så skulle det kanske vara evangeliet föder ett ekumeniskt sinne. Det är mitt förslag till rubrik. Så vi ska tala främst om evangeliet som ger oss tron på syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Och förnyar oss så att vi vill leva det nya livet för Kristus i lydnad för Gud och till Guds ära. Men vi ska ställa evangeliet och det nya livet i kontrast till den gamle Adam eller syndafördärvet som finns kvar hos oss. Och Guds röst i lagen som riktar sig till den gamla människan med krav, hotelser och fördömanden för att stävja synden och för att ge kännedom om synden. Så vi ska hela tiden komma ihåg att vi har kvar vår gamle Adam, eller syndafördärvet, som mer eller mindre infekterar allt vi gör, så att vi måste bekänna att även våra bästa gärningar är som en fläckad klädnad. En kristen är inte en splittrad personlighet utan en person, men i mer eller mindre grad mogen och helgad, som konfirmanderna har fått lära sig i en schematisk bild. Och jag ska rita upp den bilden för er. Jag ställde det här tavlan här borta därför den var så stor och jag ville inte den ska skymma korset. Den oomvända människan, det vi kallar gamla människan, G, det står för den gamla människan. Den oomvända människan är till 100% gammal människa. Och så kommer evangeliet och föder en kristen på nytt. Och då kommer något nytt till. Den nya människan. Så en kristen är inte en splittrad person utan en person, men har kvar den gamla människan som ett fördärv i sig. Men det har kommit någonting nytt, en ny människa född av evangeliet. Och under evangeliet så andens inverkan och fostran så mognar en kristen. Och då får vi rita så här. Den gamla människan dödas och dränks genom omvändelse och bot. Och den nya människan uppstår i kraft av evangelium. Men bättre än så här blir det aldrig på den här sidan av graven. Den gamla människan ska tillintetgöras, dödas. Men det sker först i den kroppsliga döden och uppståndelsen. Alltså, en färsk, omogen kristen och en mogen kristen som har mognat under andens och evangeliets inverkan. Den nya människan lyssnar till evangeliet och blir fostrad av Guds nåd till goda gärningar. Men den gamla människan hör bara lagen och drivs av rädslan som formas av lagens krav och hotelser. Och det finns en risk att den gamla människan påverkar våra kristna aktiviteter så att vi inte längre som första mål arbetar för att människor ska få tron på Kristus, utan istället konfronterar dem med Bibelns utsagor som om de vore hämtade ur en lagbok och kräver av dem en rätt trosuppfattning. Kanske under hot om exkommunikation eller fördömelse om de skulle tro och bekänna någonting annat. Den första metoden, den är hämtad från evangeliet som skapar, skänker och ger. Och den andra metoden, den är inspirerad av lagen som kräver, hotar och fördömer. Det finns risk att vi bekämpar falsk lära därför att vår bekännelse kräver det, utan att vi är motiverade av evangeliet. Fast vi är en bekännelsetrogen kyrka, eller kanske just därför, så finns det risk att vi förlorar den första kärleken och blir lika församlingen i Efesus så som den tecknas i Uppenbarelsebokens andra kapitel. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag mot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Och det är inte den rätta bekännelsen som är skuld till att försvaret för den rena läran inte längre motiveras av evangeliet och tron. Utan i takt med att den första kärleken svalnar, så kommer den gamle Adam i oss i motsvarande grad att infiltrera alla våra kristna aktiviteter. Och den gamle Adam, han kännetecknas i första Mosebok som misstänksam, rädd och självisk. Och hans karaktärsdrag förstärks bara av lagens krav, hot och fördömande. Om vi sätter det här då i ett bekännelsetroget sammanhang, ja, då får du en kyrka som med misstänksamhet ser på andra och kräver att de ska omfatta den rätta bekännelsen och kräver att de ska uttrycka den rätta läran med precis de rätta korrekta orden. Och lägg där till hotelser och fördömanden, och bilden blir fullkomnad av en församling som förlorat den första kärleken och som inte längre förstår evangeliet. Ni ska komma ihåg att förmågan att korrekt redogöra för varje lära, det är en sak för intellektet, och det är inte detsamma som hjärtats tro. En korrekt trosuppfattning kan omfattas av en ogudaktig människa som saknar tron och som till 100% är gammal människa. Men en sån kommer inte att handla inspirerad av evangelium, utan av lagen. Även hos oss pånyttfödda så blandar sig den gamla människan i allt vi gör, så att vi känner igen karaktärsdragen av misstänksamhet och rädsla, driven av lagens krav och hot. Och därför att den gamla människan infiltrerar allt vad vi gör, så har vi varje dag anledning att pröva oss själva och bekänna våra synder. Vi ska börja med att teckna bilden av en kristen människa, vad det är som gör oss till kristna och hur vi förhåller oss till Kristus och till Guds vilja. Och det här är ju naturligtvis inte en beskrivning av en konfessionell lutheran. Det är inte en beskrivning av en LBK-are. De konfessionella lutheraner har ju inte monopol på att vara kristna, det ska ni komma ihåg. Utan vi måste öva upp en bättre medvetenhet om den heliga kristna kyrkan, Guds folk, som inte är detsamma som en synlig samling människor. Evangeliet uträttar samma sak i varje människa som tror, oavsett land, folk, språk, social tillhörighet, mental begåvning eller kyrkotillhörighet. En kristen förhåller sig på precis samma sätt till Kristus och till Guds vilja. Alla kristna tror på syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull och vill det Gud vill av tacksamhet för frälsningen. En kristen kännetecknas av sin inställning, sin attityd till Kristus och till Guds vilja. Guds vilja är oföränderlig. Den var densamma före fallet som den är idag och som den ska vara i evighet. Men människan är inte densamma. Människan skapades till Guds avbild, helig och rättfärdig. Människans vilja var då i harmoni med Guds vilja och det fanns ingen konflikt. När Gud befallde Adam att ge namn åt djuren, ja, då gjorde han det utan knot. Fast det var ett väldigt omfattande arbete. Guds vilja var inte en främmande vilja som påtvingades honom, utan människan ville och gjorde det Gud ville. Människan hade tillit till Gud. När Gud förde kvinnan fram till Adam, ja, då blev han ju inte misstänksam och sprang och gömde sig, utan han utbrast: denna är nu ben av mina ben. Och så tog han emot henne som en god gåva från Gud. Han litade på Gud. Men i syndafallet förändrades människan. Men Guds vilja förändrades inte. Efter syndafallet så kännetecknas människans karaktär i första Mosebok som misstänksam, rädd och självisk. Redan vid ljudet av Guds steg i trädgården så sprang de och gömde sig. De litade inte på att Gud skulle föra fram någon god gåva till dem, utan de misstänkte att Gud skulle straffa och förgöra dem. De visste inte att Gud kom med löftet om frälsaren som skulle krossa ormens huvud. De visste inte att hela världen var skapad genom och till vår frälsare Kristus. De visste inte att de var utvalda från världens begynnelse till frälsning i Kristus, som ju är det slaktade lammet från begynnelsen. De litade inte på Gud. De väntade inte något gott av honom. De var fyllda av rädsla och de drevs av rädslan. Och i sin själviskhet så skyllde Adam ifrån sig och beskyllde rent av Gud för att vara orsak till ondskan, till synden. Den gamle Adams personlighet är precis likadan allt sedan syndafallet, och det är så syndafördärvet är i oss. Efter syndafallet så upplever den oomvända människan Guds vilja som en främmande vilja som påtvingas med krav och hotelse. Men det är ju inte Guds vilja som har förändrats, utan det är människan som har förändrats. Människans vilja är inte längre i harmoni med Guds vilja. Och Gud avslöjar människans förvända vilja genom lagens predikan. Lagen gör det uppenbart att vi är syndare. Människans vilja har förändrats, men även Guds sätt att tala till människan har förändrats. Det är inte Guds vilja som har förändrats, men han har ändrat rösten på grund av vreden och på grund av synden. Guds vilja var densamma i paradiset före fallet som den är idag och som den ska vara i evighet. Men före fallet så fanns det ingen anledning för Gud att tala till Adam med krav, hotelser och fördömanden. Och inte heller kommer det att finnas någon anledning för Gud att tala på det sättet och med den rösten till Guds folk när de står inför hans tron klädda i de vita kläderna. Och inte heller finns det någon anledning för Gud att tala på det sättet till kristna som ju har iklätt sig den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. För den nya människan är inte Guds lag, en främmande vilja som påtvingas henne och som hon inte vill underordna sig. De kristna lever inte efter köttet utan efter anden. Guds lag för kristna kallas lagens tredje bruk. Men det är detsamma som en förmaning vid Guds barmhärtighet enligt principen för all kristen förmaning som Paulus ger i Romarbrevets 12:e kapitel. Alltså så förmanar jag er vid Guds barmhärtighet och så vidare. En kristen förmaning är en uppmuntran till goda gärningar som är motiveras med Guds nåd och barmhärtighet. Och i den rösten finns inga hotelser. I den rösten finns inga fördömanden eller förbannelser. Ja, knappast ens krav. Vi talar här om att Gud talar till den gamla människan i lagen med en röst som kräver, hotar och fördömer. Men Gud predikar inte lagen i syfte att den gamla människan ska bli bättre, utan för att konfrontera synden. Lagens röst gör bara den gamla människans karaktärsdrag starkare, så att det blir uppenbart att hon är misstänksam, rädd och självisk. Förutom det så kan synden av lagen ta tillfället i formliga utbrott av synd, så att det blir uppenbart hur ytterligt fördärvad vår natur är. Lagen skapar ingenting. Ja, lagen skapar ingenting utom kännedom om synden. Lagen konfronterar syndaren och tar ställning mot synden med krav, hotelser och förbannelser. Men lagen skapar inte tro och tillit. Den förnyar oss inte. Den väcker inte kärlek till Gud eller till våra medmänniskor. Det ligger inte inom lagens område att skapa en ny människa som behagar Gud. Utan lagen bryter ner. Den krossar. Den avkunnar dödsdomen. Och den dödar. Evangeliet däremot skapar något nytt. Det är evangeliet som gör oss till kristna. Det är evangeliet som gör en kristen till en kristen människa. Genom evangelium kallar, församlar och upplyser och helgar den helige ande hela den kristna kyrkan på jorden och bevarar henne Jesus Kristus i den enda rätta tron. Och evangeliet skiljer sig från lagen på många sätt. Evangeliet har ett annat innehåll, en helt annan metod. Evangeliet har ett annat syfte. Evangeliet förkunnar det förunderliga, glada budskapet att Gud har förlåtit oss alla våra synder för Jesu Kristi skull. Och med syndernas förlåtelse så har han gett oss liv och salighet. Evangeliet kräver inget av oss. Det ger oss inte instruktioner om vad som bör ske eller vad vi bör göra, utan evangeliet förkunnar något som har hänt, att Jesus har fullbordat allt. Evangeliet hotar inte, utan innehåller härliga löften. Det fördömer inte, utan det upprättar syndare och ger frälsningen som Jesus Kristus har vunnit till människor som inte har förtjänat det på något sätt. Evangeliet dömer inte till döden, utan befriar från dödens makt och skapar tro och ett nytt liv. Och det här nya livet är i sin tur format av det nådiga och glada och goda evangeliet. Så det nya livet, det karakteriseras av tro, hopp och kärlek. Och det är raka motsatsen till den gamla människans grundkaraktär av misstänksamhet, rädsla och själviskhet. Något som bara förstärks av lagens krav, hotelser och fördömanden. Den nya människan lyssnar till evangeliet som inspirerar till ett nytt liv. Den gamla människan lyssnar till lagen och tvingas fram med lagens krav, hotelser och fördömanden. Men den nya människan är inte som en häst eller mula som man måste tämja med töm och betsel. En kristen människa till sin nya människa har fått en ny attityd till Guds lag. Guds lag är inte längre en främmande, påtvingad lag som kräver, hotar och fördömer. Och det beror inte bara på att den nya människan har en annan attityd till Guds vilja, en annan uppfattning om Guds lag. Gud har också en annan attityd till den troende, en annan attityd till den kristne. Gud kräver inte längre något, och långt mindre hotar och fördömer han. Gud talar inte längre med den rösten till troende. Bibeln säger att vi är lösta från lagen. Vi står i andens nya tjänst, inte i bokstavens gamla tjänst. Lagen är inte satt för rättfärdiga utan för orättfärdiga och så vidare. Men Guds oföränderliga vilja består, nu liksom tidigare. Den kristne vill efter sin nya människa gärna lyda sin älskade faders vilja. Jag har sin glädje i Guds vilja och vill leva i den med den kraft som evangeliet ger. Den kristne lever av tro. Och tron kan aldrig finnas utan det nya livet som är inspirerat och motiverat av evangeliet som har skapat tron. Den kristne förstår nu att ett liv i enlighet med Guds vilja är ett välsignat och saligt liv. Misstänksamheten och rädslan är borta. Johannes skriver: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så en kristen har sitt nya liv av evangeliet. Och det är evangeliet som motiverar en kristen att leva det nya livet för Kristus. Och det är också evangeliet som formar detta nya liv. Och det nya livet, det består i tro, hopp och kärlek. Det är någonting som kännetecknar varje uttryck för ett kristet liv. Men en kristen är ju inte helt och fullt en ny människa som hämtar inspiration av evangeliet. Den gamla människan, den gamla Adam, finns kvar, det onda köttet. Och den gamla Adam lyssnar inte till evangeliet, och han kan inte göra det heller, utan bara till lagens krav, hotelser och förbannelser. Lagen förstärker köttets misstänksamhet. Rädslan blir större, förstärker själviskheten. Den gamle Adam med sina omisskännliga karaktärsdrag påverkar i mer eller mindre grad allt vad vi gör. Och under denna inverkan bekänner vi den rätta läran, därför att det är rätt att göra så, därför att det krävs av oss. Och vi håller oss i skinnet, därför att vi inte vågar någonting annat. Och vi kräver av andra att de ska göra detsamma. Vi kräver det. Och allt det här, det är ett liv motiverat av lagen som imiterar ett kristet liv. Vi har nu talat om att en kristen alltså till sin nya människa lyssnar till evangeliet som gett tron på Kristus i hjärtat och hämtar kraft och inspiration av evangeliet till det nya livet i Kristus. Den kristne efter sin nya människa behöver inte lagens krav, hotelser och fördömanden, och Gud talar inte heller med en sån röst till troende. Och även det som vi kallar lagens tredje bruk för kristna är ju egentligen en evangelisk förmaning som med evangeliet uppmuntrar till allt gott verk enligt den princip som Paulus har lagt för all kristen förmaning i Romarbrevets 12:e kapitel: så förmanar jag er vid Guds barmhärtighet. Eller som han skriver i brevet till Titus: Guds nåd har uppenbarats, den fostrar oss att leva gudfruktigt. Den gamla människan är inte bättre hos en kristen än hos vilken oomvänd syndare som helst. Den gamla människan lyssnar inte till evangeliet. Det enda den gamla människan lyssnar till är lagen, och blir värre. Även om vissa yttre utbrott av synd stävjas när rädslan tar överhanden. Lagen som riktas till den gamle Adam innehåller krav, hotelser och fördömanden för att döda och bryta ner. Syftet är aldrig att skapa något nytt, och syftet är aldrig att den gamle Adam ska bli bättre. Han ska dödas och dränkas. Så tänker så här, den kristne är inte, det är inte som om Gud har gjort ett custombygge av en gammal grej och modifierat och trimmat den gamla människan. Kanske hängt på ett par packväskor för att få med lite godsaker på det gamla skrället. Nej, den gamla Adam ska inte modifieras och förbättras, utan han ska dödas och dränkas och till slut tillintetgöras. Men det sker slutligt i den kroppsliga döden och uppståndelsen. Den nya människan, det är en ny skapelse, det är något nytt, det är ett nytt liv som har sitt liv av evangelium och lyssnar till evangelium som har gett livet. Och av den här sammanfattningen eller förklaringen så är det rätt lätt att räkna ut vad som händer i en bekännelsetrogen kyrka när den gamla människan börjar blanda sig i de kristna aktiviteterna. Evangeliet fördunklas och fördunklas med lagens krav och hotelser. Istället för att evangeliet predikas som ett underbart budskap som lockar till tro och skapar tro på Kristus i människors hjärtan och därmed också ett nytt liv för Kristus, så börjar man kräva en rätt bekännelse. Man kräver det, eventuellt med hot om kyrkotukt eller fördömelse. Man börjar strida om ord som hämtade ur en lagbok istället för att se till verkligheten, alltså Guds underbara och väldiga gärningar som uppenbaras i evangelium. Man kräver bifall för läran av intellektet istället för att predika tron i människors hjärta. Man tror sig själv ha rätt till skillnad från andra. Man kämpar för sitt samfund, en yttre synlig samling, istället för att av evangeliet bli medveten om den heliga kristna kyrkan som vi tillhör tillsammans med alla andra som tror. Och det här, när det sker i, kallas det legalism eller fariseism. Men eftersom de begreppen är föremål för missförstånd och ingen vill kännas vid sådana etiketter, så det bästa är väl kanske att inte nämna dem, för det hindrar bara självprövningen. Låt oss säga så här istället. Det finns hos oss en fördärvad natur, den gamle Adam, som får sina impulser att handla ur lagens röst, så som den ljuder för att stävja och avslöja synd, alltså som Gud talar till den gamle Adam med krav, hotelser och fördömande. Och problemet uppstår bland oss när lagens krav och hotelser börjar motivera och forma vårt handlande. Problemet finns där när lagens hot driver oss så att det är rädslan som ligger till grund för vårt handlande. Allt det här är främmande för en kristen och det nya livet i Kristus. Det är evangeliet som inspirerar och formar vårt handlande. Det nya liv som evangeliet skapar karakteriseras av tro, hopp och kärlek. Tron litar på Gud och förväntar allt gott från honom och vill vandra den väg som han visar i förlitande på att vår himmelske fader bara vill oss gott. Vi litar på Gud. Och det är motsatsen till misstänksamhet. Hoppet är motsatsen till rädslan, som bara försöker komma undan och undvika en fara som man tror hotar från Gud. Istället hoppas den kristne på Gud och hans löften. Rädslan gör att man vill gömma sig och komma undan. Men hoppet längtar efter den eviga gemenskapen med Gud. Det är ju målet för vårt hopp. Kärleken söker inte sitt, och därför är kärleken raka motsatsen till själviskheten. Kärleken formar sig efter Guds vilja, inte som en främmande vilja och en tung börda som påtvingas, utan den kristne älskar ju det som Gud vill. Men eftersom den gamla människan finns kvar hos oss, fast vi blivit pånyttfödda, så kommer köttet att påverka vårt handlande. Det kommer att infiltrera vårt handlande som kristna när vi tror, hoppas och älskar. Och därför är väl ett kristet liv så att vi snubblar, vi faller, vi reser oss och vi fortsätter. I takt med att den första kärleken svalnar så får den gamle Adam överhand och tvärtom. Kampen mellan anden och köttet är en daglig kamp där den gamle Adam ska dödas genom ånger och bot och omvändelse och en ny människa dagligen uppstå och leva i rättfärdighet inför Gud. Men där kampen avtar, där den inte blir tydlig för oss varje dag, där den första kärleken svalnar, där vi förlorat den första kärleken, ja, då börjar vi tro därför att vi måste, därför att det krävs av oss. Vi bekänner den rätta tron därför vi vet att vi borde göra så. Det är rätt att göra så. Alltså kristna aktiviteter men motiverade av lagen. Genom evangeliet i ord och sakrament uppväcker den helige ande tron var och när det behagar Gud. Och de troende förhåller sig på samma sätt till lagen och evangeliet oavsett var de befinner sig. Evangeliet föder precis samma nya liv hos alla som tror på Jesus Kristus. Den helige ande ger dem tron och skapar andens enhet. Och andens enhet är någonting inre. Men på grund av alla möjliga omständigheter, yttre omständigheter och olika influenser och skillnader hos enskilda individer, hur Bibelns lära uppfattas med förståndet. Allt det här gör att de kristna återfinns i olika samfund. Och även inom samfunden finns det stora skillnader hur olika individer uppfattar trosläran. För vad som uttrycks offentligt i skrift eller tal, i trosbekännelser, i skrivelser och undervisningsmaterial är inte detsamma som omfattas i hjärtat hos enskilda individer. Och av den anledningen så finns det inte en enda kyrka som i verklig mening är enad, alltså inte någon yttre kyrka eller församling som i verklig mening är enad. Det har aldrig funnits någon yttre samling kristna, alltså något samfund eller någon församling som har varit enad. Men det här upphäver ju ändå inte andens enhet. Men andens enhet är inte en yttre enhet utan en inre som finns i människors hjärtan. Alla sant troende som endast Herren känner är inte bara eniga i tron på Jesus som sin frälsare utan även i sin inställning till lagen, ja till lag och evangelium. Och det här kan man faktiskt också bli varse. Det finns inte bara lutheraner, alltså det är inte bara lutheraner som på ett korrekt sätt kan uttrycka tron på syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Det är inte bara lutheraner som kan uttrycka glädjen och tacksamheten för evangeliets budskap. Tron på syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull och glädjen över evangeliet och viljan att leva ett liv i tacksamhet finns hos alla kristna, överallt där de finns. Deras attityd till Kristus och goda vilja kan vi bli varse så att vi kan anta att de är kristna. Att det är människor som tror på Jesus. Och det är fullt möjligt att en person utan djupare kunskap om Bibeln eller och utan djupare kunskap om sitt samfunds läroposition har en stark tro och lever det nya livet för Kristus. Och det kan märkas på ovanligt och oväntat insiktsfulla kommentarer om nåden och förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Och osjälviska gärningar i enlighet med Guds vilja. En kärleksfull välvilja och generositet. Det går alltså inte att ta miste på personens glädje och tacksamhet över evangeliet, som kommer till uttryck i ord och gärningar på ett sätt som inget intellektuellt skarpsinne någonsin kan härma. Sån är den första kärleken. Sån är den barnsliga tron som kan finnas hos barn och som vi kan finna hos olärda, enkla människor. Om man ser till det yttre, till kyrkornas läroposition, så har ju den konfessionella lutherska kyrkan rätt lära. Och genom historien så har den konfessionella lutherska kyrkan varit bra på att avslöja alla avvikelser som uppstått. Så att man måste säga att i den konfessionella lutherska kyrkan så har läran blivit bevarad ren. Evangeliet har blivit bevarat rent. Och det säger jag inte för att vi ska berömma oss eller för att vi ska tacka Gud för att vi inte är som andra människor. Utan det säger jag för att ära evangeliet och Guds nåd som predikas rent och klart i vår kyrka. Och att vi ska sträva efter att hålla evangeliet rent är självklart, för att om inte evangeliet förkunnas rent och klart kan ju ingen människa komma till tro. Och ändå är det inte vårt första mål att bevara evangeliet rent. Vårt första mål är ju att förkunna evangelium så att människor får tron på Jesus i sitt hjärta. Att evangeliet ska bevaras rent, det är ett sekundärt mål. Tänk på hur församlingen i Efesus beskrivs i Uppenbarelseboken. Där när den gamle Adam infiltrerar vårt handlande, som det sker en förskjutning från det primära till det sekundära. Där blir inte tron det viktigaste, utan där blir den rätta trosuppfattningen det viktigaste. Där sker det en förskjutning från hjärta till hjärna, från hjärtats tro till den intellektuella uppfattningen av trosläran, från den andliga verkligheten till orden som beskriver den. Den rätta bekännelsen blir en fråga för intellektet, och man börjar avkräva andra den uppfattning man själv har, i en slags självmedvetenhet om att man själv har rätt och andra har fel. Kom ihåg att den rätta trosuppfattningen, det är någonting som man kan lära in med förståndet och som man kan redogöra för i en examination. Men därmed så har man inte kommit fram till tron. Så den här gamle Adam, som till 100% är gamle Adam, en oomvänd människa, kan hantera trosläran. Men han gör det på sitt sätt, genom att ställa krav på andra, hota och fördöma, alltså motiverad av lagen. Predikan av evangeliet har som första mål att människor ska få tron på syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Och det är vad predikan är till för. Tron kommer av predikan. Men tron, det är ju en sak för hjärtat, och därför ska orden rikta sig till hjärtat. Predikan, det är en ärlig och det är ett ärligt och uppriktigt vittnesbörd om Guds väldiga gärningar som lockar till tro. Men vårt sekundära mål, det är ju att bevara evangeliet rent, och därför ska vi vara beredda att kunna förklara evangeliet om någon har missförstår vad vi förkunnar. Men en sån rättelse ska ske på ett sätt så att det är i harmoni med evangeliet. Det är evangeliet självt som skapar acceptans, inte bara av den första sanningen av syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull, utan allt det som hör till Guds rådslut. Ibland kan vi behöva förmana någon i vår strävan att bevara evangeliet rent. Om någon har en syndfull tendens till vantro, så kan man behöva tillrättavisa en sån för att bevara läran ren. Men också det ska ske med utgångspunkt från evangeliet. Den troende blir påminda om Guds barmhärtighet, som de blir uppmuntrade till allt det som är gott och rätt. Så all förmaning vill uppmuntra det nya livet i Kristus och riktar sig därför till anden och inte till köttet. Men den nya människan, lyssna till evangeliet. Lagens krav och hotelser och fördömanden ska inte riktas till den nya människan och ska inte tillämpas på den nya människan. I vår strävan att bevara läran ren så kan vi också behöva bestraffa och förkunna lagen med dess krav, hotelser och fördömanden för att konfrontera synden, konfrontera köttet. Men då är lärosamtalet sedan länge slut, och då är också förmaningen sedan länge slut. Då talar vi inte längre till anden utan till köttet för att stävja synden och för att ge kännedom om synden och så bereda väg för evangeliet. Men också det måste ske med kärlek, så att personen förnimmer det, uppfattar att det är en kärlek, att det är av kärlek. Det är en svår sak, men det är lätt att säga att den gamla Adam har infiltrerat vårt handlande om vi börjar använda förolämpningar och nedvärderande uttryck eller orimliga krav. För det får bara den andra personen att känna sig nedtryckt och förkastad, och det var ju inte vårt mål. Lagens förkunnelse som riktar sig till köttet som för att stävja synd. Lagens förkunnelse hör inte till lärosamtalet. När lärosamtalet börjar innehålla klander för att ett ord inte används korrekt eller krav att ta tillbaka, kanske under hotelser, då använder man en metod som är påverkad av den gamla Adam, som till sin natur är misstänksam och motiveras av lagen med dess krav, hotelser och fördömanden. Om man dessutom börjar använda hånfulla och förolämpande ord, så avslöjar det ju direkt vad metoden har för ursprung. När vi som kristna för lärosamtal, då ska vi utgå ifrån att personen antagligen menar rätt, men kanske inte uttrycker sig på ett korrekt sätt, eller bara uttrycker sig på ett annat sätt än vad jag själv är van, så att jag med min begränsade förståelse bara inte förstår vad han menar. Klander, krav och nedsättande ord är kontraproduktiva och åstadkommer bara en sak med säkerhet. Och det är det att den andre inte vill samarbeta och inte vill acceptera den lära vi försvarar. En helt felaktig metod, då vi istället för att förkunna evangelium som gör människor redo att acceptera allt vad Bibeln lär, därför att evangeliet motiverar dem, istället börjar märka ord och agera utifrån lagen med dess krav och hotelser, och det gör bara människor obstinata. Evangeliet föder ett ekumeniskt sinne som strävar efter enhet i tron. Rena evangeliet och ekumenik hör samman. Vi har en lära om den heliga allmänneliga kyrkan, men för oss är det mer än bara ett uttryck i trosbekännelsen. Den gåva från Gud. Och om det är sant att den helige ande kallar, upplyser och helgar hela den kristna kyrkan på jorden och bevarar henne i Jesus Kristus i den enda rätta tron, ja, då ska ju inte vi bli förvånade om den enes tro dras till den andres tro. För anden skapar trons enhet, och det är andens verk att han för de kristna samman. Och vi ska öva vår medvetenhet om den heliga allmänliga kyrkans existens, så att vi förstår att vi har kristna bröder och systrar överallt där evangeliet förkunnas. Vi ska komma ihåg att det först och främst den kyrkan vi tjänar, inte ett yttre kyrkosamfund. Vi predikar evangeliet och vittnar om Jesus för att människor ska komma till tro på syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Det är det primära, det är vår uppgift. Det är ett sekundärt mål att de ska bli medlemmar i en bekännelsetrogen kyrka. Vi ska inte vara partisinnade så att vi tror att vi är medlemmar i den sanna synliga kyrkan. Jag hoppas att vi inte använder det begreppet. För det finns bara en sann osynlig kyrka som är gemenskapen med alla som tror på Jesus Kristus som sin frälsare. Och hos dessa väcker det anden ett ekumeniskt sinne och en ekumenisk strävan, så att den enes tro dras till den andres. Anden för de troende samman. Och när vi övar vår medvetenhet om den sanna osynliga kyrkan, ja, då gör det oss beredda att glädjas när vi möter andra som också tror på Jesus som sin frälsare, oavsett i vilket sammanhang vi möter dem. Och vi kan inget annat än att erkänna dem som tror på Jesus som Guds barn, som vi ju själva också är. Och därmed erkänner vi också vår gemensamma frälsare, Jesus Kristus. Om tillfälle ges, så ska vi i Guds ords sanning stärka vår trosgemenskap och gemenskap i gemensamma delaktighet i frälsningen. Så vad som framförallt intresserar oss när vi möter någon som tror på Herren Jesus, det är ju att han tror. Han tror på Jesus, och genom tron är han ett Guds barn och tillhör Kristi kropp och är medlem i Guds familj. Och vi ska uttrycka det genom att ta fasta på det som förenar oss i tron och börja med att befästa det. Vi ska inte ta fram det som skiljer oss genom att finna fel hos andra och kritisera. Vi stärker tron i sanningen om vi först tar fasta på evangeliet om syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull, det som vi har gemensamt. Och där den tron finns, så följer med lätthet acceptans av allt vad Jesus lär. Men då ska vi tala till den nya människan som hämtar motivation av evangeliet, så som vi tecknat bilden av en kristen människa tidigare i det här föredraget. Intellektet, det saknar vad hjärtat har. Intellektet är inte ekumeniskt. Alltså, jag talar nu om hur den gamle Adam infiltrerar och påverkar en konfessionell kyrka. Intellektet kan i ett helt annat kyrkligt sammanhang agera på rakt motsatt sätt och ge sitt bifall till en falsk ekumenik, genom att man med förnuftet kommer överens med varandra om att man inte behöver vara överens i trosläran. Men också det är ju en yttre intellektuell överenskommelse. Men så sker det inte i en konfessionell luthersk kyrka, när den gamle Adam ger sitt bidrag av misstänksamhet, förstärkt av lagens krav, hotelser och fördömanden. Då visar sig bristen på ekumenisk strävan i en överlägsenhet som märker fel hos andra, som kritiserar ord, som avkräver andra den rätta bekännelsen i varje stycke. Ja, ni känner igen den gamle Adams karaktärsdrag när han påverkar vårt handlande. Den rätta bekännelsen är då kvar i intellektet. Men hjärtats tro, hopp och kärlek, som hämtar inspiration av evangeliet, har ersatts med den gamla människan som bara kan lyssna till lagens krav, hotelser och fördömanden och agera därefter. Då verkar vi inte längre för tron. Då verkar vi inte längre för den heliga kristna kyrkan, utan möjligtvis för att värna en yttre kyrkoorganisations intressen. Den gamla Adams själviskhet blir då tydlig. Man arbetar då med en mekanisk tankeprocess. Man arbetar med grammatik och ordbok. Man kräver rättelse istället för att vinna någon över till tron på Kristus och allt hans ord med evangeliets underbara sanningar, som passar hjärtat och motiverar den nya människan, men som inte helt kan fattas med förnuftet, hur skarpt det än är. Tron på syndernas förlåtelse för Kristi skull, det är huvudsaken. Den tron är skapad av den helige ande genom evangeliet om syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Intellektet är bara ett instrument för att vi ska ta till oss det tron och hjärtat omfattar. Men tron skapas i hjärtat av predikan, som talar till hjärtat och som lockar till tro. När tron växer i en människas hjärta, då är hon också redo att börja omfatta allt det som Jesus lärt oss. Vi ska lära människor allt det Jesus har befallt oss genom att börja stärka tron med evangelium och motivera den nya människan med evangelium. Det finns ingen annan framgångsrik metod för att skapa enhet i tron. Tack ska ni ha. Tack för er uppmärksamhet.
Det var allt det.
Det var allt.
Ja, det var så lite. Jaha, just det. Det kom hastigt på det här. Jo, vi förstod det gruna där, ja. Ja, jag tänkte på det här. Öjvind hade sitt föredrag om